Martin Luther var ganska förvånad över det motstånd han fick när han spikade upp sina 95 teser. Han hade aldrig tänkt att bryta med Rom när han gjorde det. Men det som han fick möta var ett enormt stort motstånd. Och påven själv skrev en bannbulla i juni 1520 att Martin Luthers alla böcker och skrifter med alla deras villfarelser var fördömda och att Martin var en kättare. Och det här förvånade honom över det. Han fann trösten i skriften, men han brottades med tanken på hur kunde representanten för Guds kyrka, den högsta representanten för Guds kyrka på jorden, fördöma evangeliet. För det var det han ville lyfta fram. Han hade lyft fram evangeliet om tron alena och skriften alena. Och han var förvirrad över hur den här högsta representanten för hans kyrka kunde sätta sig emot evangeliet. Och efter att ha brottats med det här länge så kom han att studera Bibelns profetior också. Och på 1520, några månader senare, så släppte han en bok som verkligen satte fart på reformationen. Det kallas för Det babyloniska fångenskapen, heter boken. Och han kom till en förvånansvärd slutsats att vi är utav övertygelsen att påvedömet är sätet för den sanna och verkliga antikrist. Ganska radikalt. Och när han fick den här bannbullan så brände han den. Och han säger så här: papisterna vill att jag ska komma till Worms, eller vill inte att jag ska komma till Worms, men de traktar efter min bannlysning och död. I Worms har de problem med att tvinga mig att ta tillbaka. Detta ska bli mitt tillbakatagande. Jag sa det tidigare att påven var Kristi ställföreträdare. Nu hävdar jag att han är vår Herres motståndare. Ja, det var ord och inga visor på den tiden. Han lyfte fram att påven faktiskt representerade Herrens motståndare. Och ordet anti, det betyder egentligen någon som är emot Kristus eller någon som har tagit Kristus plats. Och många tänker att det där var ju Martin Luthers sätt att få lite extra glöd i elden. För att få sina argument att låta lite mer övertygande. Ni vet, det är alltid lätt att demonisera en motståndare. Och det var det han försökte göra här, menar många idag. Att han tog ju fel, men visst, det var effektivt. Idag, eller det här är från 2016, så är det många som har tappat tron på att det som Martin Luther faktiskt sa, att det gäller idag. Påven Franciscus, skriver Christian Lindberg i Sydsvenskan, tillhör Jesus sällskap. Nu när han besöker Sverige har bilden av jesuiterna till viss del kommit att förändrats, även om vanföreställningen om sällskapet dröjer kvar. Det är bara lite drygt 100 år sedan en ärkebiskop och ledare för Svenska kyrkan lärde ut att jesuiter som Franciscus var lierade med antikrist. Så det var ungefär för 100 år sedan så slutade man att tro på det här inom Svenska kyrkan. Och många av protestanterna har slutat att acceptera en sådan drastisk slutsats som som Luther sa, att påvedömet skulle vara antikrist. Även andra personer har ångrat sig. Ulf Ekman var ledare för Livets ord förut och han sa så här: som protestant har jag varit influerad av och anammat en gängse antikatolsk retorik. Och i vårt tidigare skede både skrev och uttalade jag mig negativt och sårande om den katolska kyrkan. Det är något som jag verkligen beklagar och ångrar. Så det är många som ångrar det här och de tänker att Luther, han tog fel i den här frågan. Det som vi vill titta på idag är inte vad vi tycker och tänker, utan vi vill ställa oss frågan: vad säger faktiskt Bibeln om det här ämnet? Och vi vill försöka undersöka om det stämmer. För hade Martin Luther fel, det skulle ju vara bra på ett sätt, eller hur? Men vi ska ställa oss frågan först, det här med antikatolsk retorik. Var det så att det var det som var syftet med Luthers ställningstagande? Var det så att han bara sa, nej, nu ska jag bara säga en massa antikatolska saker? Han hade en liten annan känsla, i alla fall när han kom fram till den här slutsatsen. Själv så sa han så här, oh, hur det smärtade mig, även om jag hade skriften på min sida, att jag skulle våga att ensam stå upp mot påven och framhålla honom som antikrist. Så det var inget han kände glädje i, det var inget han kände, haha, nu fick jag dem minsann. Utan det här var en smärta som han fick uppleva. Han tänkte, nej, kan det vara sant? Men det som övertygade honom var att han hade skriften på sin sida, menade han. Till och med, och Martin Luther, han var tydlig med att det var inte själva personen han angrep. Det var inte smutskastning han höll på med och säga elaka saker om en person, utan han pratade om ett system. Han gick till och med så långt att han skrev ett brev till påven själv för att försäkra honom om att det var inte honom som person han hade angripit. Så här säger han, därför högt helige fader Leo ber jag, ta emot min ursäkt och var säker på att jag aldrig angripit er som person, även om jag erkänner att jag talat mot det romerska biskopsämbetet. Så det var det han menade. Han menade inte antikrist, att det var påven Leo, utan att det var själva systemet som hade, eller det här ämbetet ska jag säga, som var antikrist. Roms församling, som inte ens ni själva kan förneka, befinner sig i ett värre och mer korrupt tillstånd än Sodom, Gomorra och Babylon någonsin har varit. Ja, Martin Luther var ganska stark i sina ord många gånger. Men det här visar ändå att hans inställning var inte bara någon antikatolsk retorik som han tyckte om att ha, utan det var hans studerade övertygelse. Luther bevisade genom Daniels och Johannes uppenbarelser, genom Paulus, Petrus och Judas brev att antikrists regering, som förutsagt så beskrivits i Bibeln, var påvedömet. Så det som han menade var att det är Bibeln som tvingade mig till den här slutsatsen. Det var inte mina egna känslor eller mitt önsketänkande. Han var inte ensam i det här. Calvin sa liknande saker. Och Calvin säger att några personer tycker att vi är för hårda och fördömande när vi kallar påven för antikrist. Men de som är av denna åsikt tar inte hänsyn till att de riktar samma arrogansanklagelse mot Paulus själv som vi talar som och vars språk vi använder. Så även Calvin menade att det var inte hans egen önska och att liksom säga elaka saker om påven som drev honom till den här slutsatsen, utan det var Paulus ord i Thessalonikerbrevet. Men det som jag vill att vi ska titta på idag är inte vad de här reformatorerna nödvändigtvis tyckte och tänkte, utan vad säger skriften i den här frågan? För det är det som är, som vi tittade på igår, det är sola scriptura, inte traditionen, även om den protestantisk tradition eller katolsk tradition, vad den kan vara, så är det inte den traditionen som vi har som auktoritet, utan det är sola scriptura, det är skriften alena som är vår grund. Amen. Låt oss titta på vad skriften har att säga i den här frågan. Om ni har era biblar får ni gärna slå upp till andra Thessalonikerbrevet kapitel 2. Och vi ska försöka att låta skrift tolka skrift denna morgon. I andra Thessalonikerbrevet så varnar Paulus för ett avfall som ska komma. Och han säger så här: låt ingen bedra er på något sätt. Han pratar om Jesu återkomst. Ty först, alltså före Jesu återkomst, måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Många välmenande kristna idag, de har en bild av antikrist som någon form av halvdemon, halvmänniska som springer runt med upp- och nedvända kors och är klädd i svart och offrar katter i källaren. Men det är inte den bilden som Bibeln ger av antikrist. Ordet anti, som jag sa tidigare, det kan betyda emot, men det kan också betyda istället för. Någon som har tagit Kristus plats. Och det är det vi ser här i andra Thessalonikerbrevet. Paulus säger att den här fördärvets son, laglöshetens människa, ska förhäva sig över allt som kallas Gud eller heligt och sätta sig i Guds tempel och säga sig vara Gud. Och det tempel som man pratar om här handlar om den kristna församlingen faktiskt, om man studerar sammanhanget. Men det som är intressant att lägga märke till här är att Paulus pratar om ett avfall. Och ett avfall syftar ju också på att det en gång har varit troget, eller hur? Man kan ju inte ha ett avfall om man inte har varit trogen innan. Är ni med? Så det här handlar alltså om någonting kristet. Någonting som har hållit sig till Gud, men som sedan har vänt ryggen, vänt bort sig ifrån Gud. Men ändå menar sig vara Gud. Om man tittar på Antikrist i Uppenbarelseboken så ser man att han på många sätt försöker att härma, försöker att efterlikna Kristus. I Uppenbarelseboken 13 så läser vi om ett vilddjur som ser helt förskräckligt ut. Som kommer upp ur vattnet, som verkar i 42 månader, som får ett dödligt sår och uppstår och som får tillbedjan, som sitter på drakens tron och så vidare. Och det som är intressant att lägga märke till är att det påminner otroligt mycket om Jesus verksamhet. Jesus, han började sin verksamhet genom att uppstå, eller genom att bli döpt, eller hur? Han blev döpt och han kom upp ur vattnet. Och då kom den heliga anden ner över honom som en duva och han började sin verksamhet. Och hur länge verkade Jesus? Han verkade exakt 3,5 år. Du kan räkna upp de påskarna som är nämnda i Johannes evangeliet och du kommer fram till den slutsatsen. 3,5 år. Han dog sen och uppstod. Och han får tillbedjan efter sin uppståndelse. Han sitter på sin faders tron och så vidare. Och på det här sättet så försöker Antikrist förfalska det som Kristus gör. För ni kan tänka er själva, om Satan skulle, som jag sa till barnen, om Satan skulle hoppa in här och säga hej, det är jag som är Satan, hur många av er skulle tillbe honom? Jag tvivlar på att ni skulle det. Ni skulle vilja, nej, vi får endast tillbe Gud. Och Satan är intelligent. Han vet om det här. Han vet att om han bara kommer på det sättet till de kristna så kommer de inte att tillbe honom. Så därför tar han ett steg tillbaka och sedan så skickar han in en annan figur som ser ut som Kristus, som talar som Kristus, som verkar som Kristus. Och människor ser det här och säger, wow, här är Kristus. Vi följer den här Kristus. Men när de följer honom så följer de i själva verket en annan makt. Är ni med? Och på det här sättet så lurar han till sig tillbedjan. Det är konceptet med Antikrist. Vi ska identifiera Antikrist nu idag utifrån Bibeln. I Uppenbarelseboken kapitel 13 så läste jag om det här vilddjuret. I Daniel kapitel 7 så nämns det om ett litet horn som gör i princip samma saker som vilddjuret i Uppenbarelseboken 13. Så vi ska faktiskt titta på Daniel kapitel 7. Om ni har era biblar får ni gärna slå upp till Daniels boken kapitel 7. Och vi ska titta på de olika vilddjuren här som stiger upp. I Daniel 7 och vers 1 så står det, i den babyloniske kungen Belsassars första regeringsår hade Daniel en dröm och såg en syn medan han låg på sin bädd. Sedan skrev han ner drömmen och återgav huvudinnehållet. Daniel sa det, jag såg i en syn om natten hur himmelens fyra vindar rörde upp det stora havet. Och fyra stora djur steg upp ur havet, det ena inte likt det andra. Den första liknade ett lejon, men hade vingar som en örn. Medan jag betraktade det rycktes vingarna av djuret och det restes upp från jorden och stod på två fötter som en människa. Och det fick ett mänskligt hjärta. Sedan fick jag se ett annat vilddjur, det andra i ordningen. Det liknade en björn och det reste sig på sin ena sida. Det hade tre revben i gapet och mellan tänderna. Det fick befallningen res dig och sluka mycket kött. Därefter fick jag se ännu ett djur. Det liknade en leopard men hade fyra fågelvingar på sidorna. Djuret hade fyra huvuden och det fick stor makt. Vers 7. Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur som var starkt eller förlåt, som var skrämmande och fruktansvärt och mycket starkt. Det hade stora tänder av järn. Det slukade och krossade och trampade det som blev kvar under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade 10 horn. Okej, det var en mardröm, minst sagt, eller hur? Om ni fick se det när ni låg och sov så skulle ni nog bli ganska skrämda också. Men det här var vad Daniel såg, massa olika djur. Och vi kan undra vad i all sin dar betyder det här. Uppenbarligen är det en symbol, eller hur? För det finns inga sådana lejon med örnvingar och fyrhövdade leoparder och sånt där. Det är en symbol på någonting. Och då måste vi ställa oss frågan, vad symboliserar det enligt skriften själv? Vi måste låta skriften tolka sig själv som vi lärde oss igår. Och lyckligtvis så får vi tolkningen i vers 15-17. Jag, Daniel, blev oroad i min ande och synen jag hade haft skrämde mig. Då gick jag fram till en av dem som stod där och bad honom om en förklaring till allt detta. Och han gav mig denna tydning. Vers 17. De 4 stora djuren betyder att 4 kungar ska uppstå på jorden. Ganska enkelt, va? Så måste jag gå en 7-årig teologiutbildning för att kunna ta reda på vad de här djuren representerar? Jag tror att alla av oss som kan läsa, eller hur? Jag nedvärderar inte utbildning. Det är bra på sitt sätt. Men jag menar att vi kan förstå Bibeln själva, precis som vi tittade på. Sola scriptura, vem som helst kan förstå det. Och det står rakt upp och ner vad de här djuren betyder. Vi behöver inte gissa oss fram till det. Vi behöver inte spekulera, vi behöver inte fundera. Eller räkna ut några hemliga koder i Bibeln. Nej, det står rakt upp och ner vad det faktiskt betyder. Det betyder 4 kungar. Varje djur representerar en kung. Men en kung eller ett rike, ska jag säga. För i vers 23 så står det att det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike ska uppstå på jorden. Så en kung har ju ett kungarike. Så här har vi alltså 4 riken, 4 kungariken som ska uppstå. Och den som fick den här synen var Daniel. Han levde i Babyloniens tid. Och Babylon var världsmakten då, det stora världsimperiet på 600-talet, 500-talet före Kristus. Och om man åker till Pergamonmuseet i Berlin så kan man se den här Ishtarporten som var huvudingången till Babylon. Som de har flyttat till Tyskland där. Som vanligtvis brukade vara i Irak då. Och intressant nog, om man tittar på den här porten och murarna där kring, så ser man att det finns ett lejon med vingar på sidan också. Det var en vanlig symbol på Babylon. Och vi förstår, om man tittar på hela Daniels boken, att den första riket, det är det babyloniska riket som Nebukadnessar regerade över, som är det här lejonet. Och så fortsätter man att titta, man kan jämföra det med Daniel kapitel 2 till exempel, där det står väldigt tydligt. Så ser man att nästa rike var Medie-Persien. Därefter så kom Grekland som erövrade varandra. Medie-Persien erövrade Babylon, Grekland erövrade Persien. Det här är bara historia som ni kan titta upp i er historiebok. Och Grekland erövrades utav Romarriket. Så här har vi 4 stycken riken från Babylons tid och fram till Romarriket. Men det här fjärde djuret, det här fruktansvärda djuret, det hade ju 10 horn. Och då måste vi ställa frågan, vad betyder hornen? Och som tur är så behöver vi inte gissa oss fram till det heller, utan det står rakt upp och ner vad de här hornen representerar. De 10 hornen betyder att 10 kungar ska uppstå i det riket. Och efter dem ska en annan uppstå som ska vara olik de förra och som ska slå ner 3 kungar. Vi kommer in på det lite senare. Men vad vi ser här är alltså att det finns att de 10 hornen representerar 10 kungar. Som ska uppstå i Romarriket. Är ni med på det? Och då måste vi ställa frågan, vad hände med Romarriket? Uppstod det 10 kungar i Romarriket? Och historien bekräftar att det faktiskt var så. Det var inget stort imperium som kom och tog över hela Romarriket. Utan hur föll Rom? Ja, det var flera olika germanska stammar, eller barbarer som romarna kallade dem, som svepte in där efter Attilas strövtåg, eller hundernas strövtåg. Så kom en hel ström med invandring in i romarriket ifrån de här germanska stammarna. Och de tog varsin del av romarriket. Anglosaxarna tog England, frankerna tog Frankrike, västgoterna, Spanien, sveberna, Portugal, burgunderna, Schweiz, alemanerna tog Tyskland och langobarderna så småningom tog Italien. Herulerna, östgoterna och vandalerna, de blev senare utplånade, vilket vi kommer tillbaka till här senare. Frankerna bildade sedan ett rike som, kan ni gissa vilket det är? Väldigt svårt, eller hur? Frankerna bildade Frankrike. Ja. Anglosaxarna, de bildade så småningom, ja, vet ni var ordet England kommer från? Anglo, det kommer därifrån. Anglosaxiska rike. Så de bildade den staten, eller den nationen. Alemanerna, om du pratar med någon som kan spanska eller något annat latinspråk, så ordet för Tyskland är Alemani på spanska till exempel. Så de bildade Tyskland. Västgoterna blev så småningom det spanska väldet, sveberna, Portugal, burgunderna, Schweiz och langobarderna i Italien, som jag sa. Så vi ser att det bekräftas, historien bekräftar profetian, att det var 10 riken som uppstod när Rom föll. Om ni räknar dem så är det faktiskt 10 stycken, exakt. Så vi har, man kan säga, Europa som bildas, eller det västliga Europa som tar över efter att Rom faller. Men sen kommer en annan detalj i vers 8 och 25. Låt oss titta i Daniel 7 och vers 8. Det står: medan jag betraktade hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem. Ett litet horn som stötte bort 3 av de tidigare hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade stora ord. Det här lilla hornet är antikrist, om du så vill. Det är precis samma makt som vi ser i Uppenbarelseboken 13. Vers 25 så står det så här: han ska tala mot den högste och ansätta den högstes heliga. Han ska bestämma sig för att förändra heliga tider och lagar. Och de ska ges i hans hand under en tid och tider och en halvtid. Hur många tider är det? 3,5. Minns ni hur länge antikrist skulle regera? 3,5 tider. Det här är samma makt som det handlar om. Och hur ska vi då ta reda på vad det här är? Det står inte tyvärr rakt upp och ner i Bibeln: det här lilla hornet betyder bla bla. Utan vi måste leka lite detektiver. Är det någon som brukade tycka om det när de var barn kanske? Leka detektiv. Vad måste man göra som detektiv? Vad letar man efter? Vad sa ni? Ledtrådar, eller hur? Ja. Man måste hitta ledtrådar. Man ser lite fingeravtryck. Man ser lite olika saker. Och så pusslar man ihop allt det här. Så ser man att aha, mördaren måste varit den här. Eller tjuven måste varit den här personen. Eller hur? Och så vi kan göra precis på samma sätt med Bibelns profetior. Vi kan plocka ut vissa kännetecken här för att försöka göra uteslutningsmetoden om vilket det faktiskt handlar om. Och jag tror att vi kommer att komma fram till en tydlig slutsats. Vi ska titta bara på några få utav dem. Vi skulle kunna titta på många fler. Men för det första kan vi vara överens om att det är ett rike. Eftersom det är ett horn, eller hur? Ett horn representerar ett rike. Det representerar inte en människa eller en dator i Belgien eller något annat, utan det här är ett rike. Och tyvärr, många kristna, de söker efter antikrist som bara en enda person. De tror att det ska komma en enda människa som ska göra massa hemska saker. Det är inte vad Bibeln lär. Den varnar oss för ett rike, en nation. Och var det ett stort horn eller ett litet horn? Ett litet horn. Det måste betyda att det är ett litet rike. Logiskt, eller hur? Nummer 2. Det uppstår i Europa efter Roms fall. För om vi läste i vers 8 så stod det att medan jag betraktade hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem. Och vilka är de? Jo, det är de 10 andra hornen. Som vi har etablerat att det är de här europeiska nationerna som uppstod ifrån romarriket, det sönderfallna romarriket. Så här kommer det här lilla hornet upp. Det är alltså en europeisk nation, ett europeiskt litet rike. Är ni med? Och det förföljer Guds folk. Vi läste i vers 25. Han ska tala mot den högsta, ansätta den högstes heliga. Den högstes heliga är Guds folk som han kommer att ansätta och förfölja på olika sätt. Nummer 4, han regerar i 1260 år. Du kan undra, Jonathan, var fick du det därifrån? Vi såg att Antikrist skulle regera 3,5 tider enligt vers 25 där. I Uppenbarelseboken 13 så står det 42 månader. Och om du räknar ut hur många år 42 månader är, så kommer du fram till 3,5 år. Det är alltså exakt samma tidsperiod. Och om du skulle räkna ut hur många dagar är 42 månader, så enligt den judiska kalendern så var varje månad 30 dagar. Så hamnar du på 1260 dagar. Och det står om 1260 dagar i Uppenbarelseboken 12:6 och 11:3. Det är precis samma tidsperiod som Antikrist ska regera, fast den uttrycks på lite olika sätt. Är ni med? Så. Nu är det så att Bibeln är en symbolisk, eller förlåt, Bibelns profetior är symboliska, ska jag säga. Och precis som vilddjuret representerar ett rike, eller ett horn representerar någonting annat, så representerar också tidsenheterna någonting annat i verkligheten. Är någon av er som brukar orientera, springa i skogen kanske, eller fick bli tvingad att göra det på gympalektionen ibland? Yes, okej. Man måste ha en karta. Och jag studerade en gång med en person som var ganska duktig på det här. Han var en elitorienterare. Han berättade för mig att en centimeter på kartan motsvarar 150 meter i verkligheten. Okay, så när du har en karta, det är ingen idé att ha en karta som är skala 1:1, eller hur? Det vore helt meningslöst att ha en karta, utan den är förminskad. Så när man springer där i skogen så måste man ha en karta, för då kan man mäta, aha, det är 3 cm på kartan. Det betyder i verkligheten så är det, hur långt då? Ja, nu är det precis 450. Så är det, ja, 450 meter. Exakt. Så precis på samma sätt är det i Bibelns profetiska karta. Men där är det ännu enklare, där behöver vi inte göra allt för mycket matte. Utan i Bibelns profetior så motsvarar en dag ett år. Hesekiel 4:6 till exempel säger att när du har fullgjort dem, där får Hesekiel en profetia, skall du för andra gången lägga dig nu på högra sidan och bära juda folks missgärning under 40 dagar. En dag för varje år, jag har tilldelat dig en dag för varje år. Så varje dag som Hesekiel låg på sin sida motsvarade i verkligheten ett år. Och på det här sättet, om vi använder oss av den principen, så kan vi tolka Daniels profetior och Uppenbarelsebokens profetior. Du kanske tänker, Jonathan, var hittar du på det där själv? Nej, det gjorde jag inte, utan det här var så Martin Luther använde sig av den här principen. Andra personer använde sig av den här principen, till exempel Isaac Newton. Någon som känner till honom? Vad var han känd för? Fysiken, eller hur? Han upptäckte gravitationen och han var en otrolig vetenskapsman. Men vet ni att han studerade Bibeln mer än vad han studerade vetenskapen? Han var en otrolig teolog på många sätt. Och han skriver så här: Daniels dagar är år. I Daniels profetior skrivs dagar istället för år. Så han hade använt sig av den här principen också. Så om vi nu omvandlar det här och tänker att en dag motsvarar ett år, ja, då förstår vi att Antikrist skulle inte regera 1260 bokstavliga dagar, men 1260 år. Okej? Okay? Så sen att vi har plockat de här ifrån Bibeln. Och då vet vi att det kan inte handla om en enda individ. För en enda individ kan inte leva 1260 år. Utan det måste handla om ett större system. Nummer 5, det skulle häda Gud. Vi såg att han skulle tala stora ord. Och i Uppenbarelseboken 13 så står det så här åt vilddjuret. gavs en mun som talade stora och hädiska ord. Och det fick makt att göra så i 42 månader. Där har vi de där 42 månaderna igen. Vad är hädelse då enligt Bibeln? Ja, det finns flera exempel på vad hädelse är. Men återigen, vi måste låta Bibeln tolka sig själv. Hädelse blev Jesus anklagad för utav fariseerna vid speciellt två tillfällen. En gång var när han försökte förlåta synder, eller när han förlät synder, så jag ska inte säga försökte, han gjorde det. Han säger han förlät en mans synder, och så tänkte fariseerna så här: varför talar han på det sättet? Han hädar. Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Det stämmer att ingen utom Gud kan förlåta synder. Det stämmer. Jag kan säga att jag förlåter dig för vad du gjorde mot mig. Men jag kan inte säga om Mark till exempel gör någonting elakt emot sin fru. Så kan inte jag gå till Mark och säga: Mark, jag förlåter dig för dina synder som du gjort mot din fru. Jag har inte den makten. Men Gud har den makten, eller hur? För han har skapat båda. Han har skapat oss alla. Så han kan i verklighet förlåta synder. Han kan välja vem som får komma till himlen och inte. Men Jesus, han förlät synder. Ah. Så då måste vi ställa frågan: var Jesus Gud eller var han en hädare? Jag tror att Jesus var Gud. Och att han inte var en hädare. Och det tror jag Bibeln lär väldigt tydligt. Han, vid ett annat tillfälle så påstod han sig vara Gud. Och judarna ville stena honom, för de ville inte tro på honom. De sa: det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa. Så återigen, de ville stena honom för att han hädade. För att han som människa gjorde sig till Gud. Jesus var Gud. Och han kunde påstå sig vara Gud. Men om en vanlig människa säger: jag är Gud, så är det hädelse. Eller hur? Så dessa aspekter finner vi. Och vi ser att det är just det här som antikrist gör. De sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. De menar att de är Gud, och det är hädelsen som de gör. Så de tror sig kunna förlåta synder. Och de säger sig vara Gud. En annan aspekt i deras hädelse är också den vi fann i Daniel 7:25, att han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Nu, är Sveriges lag helig? Hur många skulle säga det? Ja, den ändras ganska... Visst, vi ska lyda våra överordnade. Det är inte det jag menar här. Men de är inte direkt heliga. Och hur vet vi det? Ja, de ändras lite efter varje år hela tiden. Så där. Men finns det heliga lagar? Det finns det. Vi har Guds 10 budord till exempel, som han skrev i sten. Om något är skrivet i sten, vad betyder det? Betyder det att man kan ändra det, eller att det gäller för alltid? Ja, de är heliga lagar. De här lagarna gäller. Och antikrist tänker att: nej, jag ska ändra på de här. Jag ska förändra på Guds lag. Och därigenom så är det en ytterligare utmärkelse av hans hädelse. Så man kan säga att de här tre aspekterna: han tror sig kunna förlåta synd, han säger sig vara Gud, och han förändrar på Guds lag. Som allihop, alla aspekter är en del av den här hädelsen. Så de här fem kännetecknena, låt oss stanna där. Vi skulle kunna hitta 25 eller 55 om vi vill, men vi behöver inte göra det. Vad är det för någonting som passar in på den här beskrivningen? Finns det ett litet rike i Europa som menar att de är Gud på jorden, att de kan förlåta synder, som har förföljt Guds folk och regerar 1260 år? Jag tror att det finns en makt, och endast en, som passar in. Och tyvärr måste jag dra slutsatsen att Martin Luther hade rätt. Och inte bara Luther, Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer, Bunyan, översättaren av King James Bibeln, någon som publicerade Westminster, baptist trosbekännelsen, Isaac Newton, Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards, dessa män bland otaliga andra såg alla det påvliga ämbetet som antikrist. Stämmer det här överens med det vi har hittat? Är det ett litet rike? Är Vatikanen det minsta riket i världen, eller hur? 0,44 kvadratkilometer eller någonting sånt är det. Det ligger inne i Rom, men det är en egen självständig stat. De har eget banksystem, de har egen ambassad och alla sådana saker. Det är ett litet rike. Uppstår det i Europa? Check. Det gör det. Förföljer Guds folk? Tyvärr, om vi tittar på historien och vi har sett att Martin Luther blev utsatt för mycket av de här påfrestningarna från den romerska kyrkan. Och det är många som har sett att den romerska kyrkan har gjort sig skyldig till mycket, mycket blodsutgjutelse. Lecky skriver så här att den romerska kyrkan har utgjutit mer oskyldigt blod än någon annan institution som någonsin existerat bland mänskligheten. Kommer inte att ifrågasättas av någon protestant som har en tillräcklig kännedom om historien. Han skrev det på 1800-talet innan världskrigen. Men poängen är ändå detsamma. Att här har vi en institution som har, de hade något som kallades för inkvisitionen. Hur många har hört talas om den? Har ni hört talas om korståg? De här sakerna, det var inte bara, korståg var inte bara mot muslimer. Det var mot alla som satte sig upp emot påvens auktoritet också på ett eller annat sätt. Valdenserna utsattes för korståg till exempel. Albigenserna kallades för albigenserkriget. Och de blev utplånade i princip, den här gruppen. För att de inte ville underordna sig påvedömet. Vi har inkvisitionen som jagade kättare. Man ställdes mot väggen. Vad tror du på? Tror du på det, att det som påven säger? Om du inte tror på det så kunde du förlora ditt liv. Det uppskattas, säger John Dowling, av noggranna och trovärdiga historiker att mer än 50 miljoner av människosläktet har slaktats för kätteribrott av påvliga förföljare. Det är ett genomsnitt på över 40 000 religiösa mord för varje år av påvedömets existens. Det är ganska hemska saker. Och jag tar inte upp det här för att svartmåla dem. Eller att smutskastas någon. Det vill jag inte göra. Jag vill älska alla. Men poängen är den här. Att det här är en uppfyllelse av profetiorna som vi läser. Och det är därför vi måste tala om det. De förföljer Guds folk. Tyvärr så passar det in på den romersk-katolska kyrkan också. Regerar i 1260 år. Då måste vi tillbaka till kyrkohistorien igen och titta lite grann. När var det som påvedömet verkligen kom till makten och fick den här makten över kejsare, över kungar som de hade under medeltiden? Ja, det var i samband med Justinianus fälttåg. Justinianus var kejsare i Östrom och det var så att när Rom föll, de här 10 stammarna kom. Så de som satt där i Italien och runt omkring påvens hemmatrakter. De var så kallade arianer. Och det vill säga de trodde inte samma sak som påvedömet trodde på. Gällande Jesus gudom och sådana saker. Och därför så hade påven ingen auktoritet i deras ögon. Men påven hade fått rätten att regera politiskt. Han hade tagit över mycket av den administrationen som den västromerske kejsaren hade lämnat efter sig när han försvann. Så han ville ha den här makten och han skrev brev till Justinianus. Justinianus skickade en armé, Belisarius, som i politiken lyckades besegra vandalerna i Nordafrika 534 och östgoterna i Italien år 553. Därmed, säger Karl-Henrik Martling, var arianismens fasta fästen utplånade och den romerska katolicismens herravälde säkrat. Så det var när östgoterna blev besegrade, det var då som den romerska katolicismens herravälde etablerades. Och det står här att de utplånades 553, men ja, herulerna blev utplånade 488, vandalerna 534 och östgoterna blev besegrade 538. I mars 538 så övergav goterna belägringen utav Rom. Och även om de existerade lite längre så var det då som det avgörande slaget var. Och det var då som biskopen i Rom fick inte bara det religiösa inflytandet men han fick det politiska inflytandet i Västrom. Så om vi har det som startdatum, 538, så går vi 1260 år in i framtiden. Vad hamnar vi på då? Det här kännetecknet ensamt kan identifiera påvedömet här. Vi hamnar på år 1798. Och 1798, det var mitt under franska revolutionen. Och där så störtar Belisarius, förlåt, Berthier, som är Napoleon. Hur många känner till Napoleon? Napoleon skickade sin general Berthier in i Rom och påven togs till fånga. En sista våg av religionsförföljelse, skriver Karl Henrik Martling, bröt fram under 1700-talets sista år. Napoleon störtade kyrkostaten och förde påven Pius den sjätte till Frankrike. Men den gamle mannen överlevde inte denna behandling. Allt tydde på att påvedömet stod inför sin upplösning. Världen var helt chockad. Den här institutionen som hade styrt kungar och kejsare under över ett millennium var nu borta. Exakt 1260 år efter att de kom till makten. Jag tror inte det är ett sammanträffande. De regerar exakt 1260 år. Var med femman här. Hädar Gud. Och återigen, jag tar inte upp det för att kasta smuts på dem. Jag vill bara att visa att det här är en uppfyllelse av Bibelns profetior. Den katolska kyrkan i deras egen katekes så menar de att de har makt att förlåta synder. Det är biskopar och präster som i kraft av vigningens sakrament har fått makt att förlåta alla synder. Endast prästerna som av kyrkans auktoritet fått fullmakt till avlösning kan i Kristi namn förlåta synder. Så de menar att prästerna har den här auktoriteten, de har fått den här makten i och med att de har blivit invigda, prästvigda. Och de går ganska långt i det här. De menar att när prästen säger att du är förlåten så är det han som bestämmer att du blir förlåten. Det är inte Gud som gör det på, eller att du gör det på Guds vägnar på något sätt, att säga det. Eftersom Gud har förlåtit dig så meddelar jag det här. Utan det är faktiskt prästen själv som gör själva förlåtelsen när du har biktat dig till en katolsk präst. Här är från en av deras manualer från 1927. Gud själv är skyldig att rätta sig efter sina prästers dom och antingen inte förlåta eller förlåta, allt eftersom de antingen vägrar eller skänker syndaförlåtelse. Prästens uttalande kommer först och Gud anammar den. Det skrev utav Sankt Alfonsus Liguori som blev helgonförklarad utav påvedömet också. Så ser ni här att det är prästen som faktiskt förlåter synden. Och enligt min bibel så är det här hädelse. Stämmer inte med Bibelns lära. De menar sig inneha den allsmäktige Gudens plats på jorden, påvarna. Här är påven Leo den trettonde. Johannes Paulus den andre. I Crossing the Threshold of Hope så står det så här. Ledaren av den katolska kyrkan definieras enligt tron som Jesu Kristi ställföreträdare. Påven anses som den man som på jorden representerar Guds son, som tar platsen av den andra personen i den allsmäktiga treenigheten. Ser ni här, det här är antikrist istället för Kristus, som har tagit Kristus plats på jorden. Och det är han som är på jorden kungars kung och herrars herre. Faktum är att på 800-talet eller 700-talet så hittade kyrkan på ett dokument som de menade kom från Konstantin. När Konstantin gav makten till biskopen i Rom. Som kallas för den konstantinska donationen. Men det var en bluff egentligen. Men det här dokumentet var en av de viktigaste under medeltiden. Som gjorde att påven var inte bara kung över himmelska ting. Men han var kung över alla kejsare också. Alla första ska kyssa påvens fötter, sa Gregorius den sjunde på 1000-talet. Ja, vi behöver inte läsa alla de här hemska sakerna. Men poängen är den att tyvärr passar det in i beskrivningen utav vad profetiorna säger. Det här var en makt som skulle sätta sig i Guds ställe och utge sig för att vara Gud. Att ha Kristus plats på jorden. Det här innefattar förstås också att han är av så stor auktoritet och makt att han kan förändra, förklara eller tolka till och med gudomliga lagar, skriver den här katolska källan. Och det har de också gjort. De har förändrat på Guds bud. Om du tittar till exempel på katekesens bud och de 10 budorden så finns det en skillnad där. Du har det andra budordet som om bildstoder. Det finns inte uppräknat där. De har lämnat en lucka. Kanske för att de har statyer och sånt som man böjer sig ner inför i deras traditioner. Men hur som helst har man plockat bort det, och för att inte bara ha 9 budord som man delat på det sista budordet. En annan sak som vi ska prata om mer ikväll, det är sabbatsbudet som de också öppet erkänner att vi har förändrat på den här heliga tiden. Så tyvärr så passar det som handen i handsken att den här makten är någonting som har förändrat Guds lag och som passar in på den här beskrivningen. Nu när jag säger det så vill jag återigen betona att det handlar inte om människor. Det finns många katoliker som är kanske bättre kristna än vad jag är. Det handlar inte om människor. Det finns de som inte vet bättre och de följer ett system som de tror är rätt. Och Gud ser deras okunskap. Men han vill föra ut dem ifrån ett system som har förvrängt bilden utav Gud. Som har förvrängt bilden utav frälsningen. Som har förvrängt bilden utav skriften. Han vill föra dem ut ifrån det här systemet så att de kan lära känna honom på riktigt. Vem Jesus verkligen är. Och det är därför det här ämnet är viktigt. I Uppenbarelseboken så säger en röst från himlen: gå ut ifrån henne, mitt folk. Gud har sitt folk i detta system. Trots att systemet är fallet så är det ett system där Gud har sitt folk. Och han vill föra ut dem härifrån. Han vill att de ska lära känna vem han verkligen är. Idag så är det fortfarande aktuellt att protestera emot påvens påstådda höga ställning. Det första Vatikankonciliet säger att när påven talar ex cathedra, det vill säga när han med högsta apostoliska auktoritet slutligt fastslår en lära i fråga om tro eller moralen, åtnjuter han den ofelbarhet som den gudomlige frälsaren har velat att hans kyrka ska besitta då hon fastställer en tros- eller morallära. Så påven bestämde på 1800-talet att Maria har stigit upp till himlen till exempel. Det står ingenstans om det i Bibeln, men det bestämde påven och därför blev det så. Enligt den katolska tron. Andra Vatikankonciliet säger samma sak. Det här om påvens heliga biskopsämbete, hans ofelbara ämbete pratar de om när han talar ex cathedra. Det är fortfarande en del av den katolska läran idag. Trots det andra Vatikankonciliet. Det har inte ändrats. De talar kanske inte så högt om det. Men det betyder inte att det inte är en del av deras lära. Många i Svenska kyrkan menar att nu är protesten över. Vi ska gå tillbaka till Rom igen. De säger så här: vi ser att ni, Franciscus, är bärare av en gåva som vi inte kan undvara. I en globaliserad och pluralistisk värld ser vi som ämbetsbärare i Svenska kyrkan ingen annan samlande gestalt för världskristenheten. De skrev ett öppet brev till Franciscus med det här. Det är inte alla i Svenska kyrkan som tycker så här. Men det finns många som menar att vi borde återvända till Rom igen. Och man slutar att protestera. Och det är min vädjan till alla protestanter att vi måste tillbaka och studera skriften. Vi måste förstå vad skriften faktiskt säger. För jag tror den enda orsaken till att folk kan säga på det här sättet är för att man har glömt bort inte bara traditionerna om vad protestanterna trodde. Men man har glömt bort att studera skriften och profetiorna gällande vår tid. Därför är det min vädjan att göra det. Vem är det som är huvudet för kyrkan? Kolosserbrevet säger att han, Kristus, är huvudet för sin kropp, församlingen. I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och i honom är ni uppfyllda. Han som är huvudet över alla härskare och makter. Det är inte påven som är härskare över alla makter, utan det är Kristus, Jesus. Han kommer en dag att komma tillbaka. Han kommer att göra ett slut på elände. Och han vill att du ska kunna få en personlig relation med honom innan dess. Och det är det här han säger. Han säger: detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Det är min utmaning till dig idag. Att verkligen söka kontakt med den sanna Kristus. Att känna till vem antikrist är inte någonting som i sig själv kommer att frälsa dig på något sätt. Det enda som kommer att frälsa dig är om du har en personlig kontakt med Jesus Kristus. Du känner honom. Du känner honom för vem han verkligen är. Även om det står att vi uppmanas, som vi läste i texten här, att avslöja mörkrets hemlighet eller mörkrets gärningar, så är det inte det som är, ska vara vår huvudkärna. Utan det är varför vi lyfter fram det är för att visa att det är så många människor som har blivit bedragna utav det och därför följer en falsk Kristus. Och vi vill lyfta upp den sanna Kristus. Och därför behöver vi också prata om de här jobbiga sakerna ibland. Så det är min utmaning till dig att ta tid med Kristus. Sök honom. Läs hans ord. Be till honom. Han kommer att höra din bön. Han kommer att svara. Och du kan lära känna honom på riktigt. Och få det liv, det eviga liv som han kom för att ge dig. Låt oss be tillsammans. Himmelske far, jag tackar dig för att du har talat till oss idag. Och vi ber att du ska, även om vi har kanske märkt utmanande saker idag, så ber jag att du ska hjälpa oss att förstå det här på ett korrekt sätt. Och vi vill lämna så den här, de här sakerna i dina händer. Vi ber att vi ska kunna få en personlig kontakt med dig. Och att vi inte ska svepas bort av de villfarelser som vi ser. Det är min bön i Jesu namn. Amen.